Stockholm mot alla.
God afton. Till en början är det väl bäst att säga ifrån, om det nu ska behövas, att jag inte själv hittat på detta med ett föredrag av mig. Jag kan inte hålla några föredrag.
Stockholm mot alla.
Ja, det ni hörde här, det var ju inte Radio Tyresö som ni nu lyssnar på. Det var ju någonting annat. Jag som sitter i studion och ska prata radio, jag heter Ann Sandin Lindgren och då har jag med mig en kompis.
Mm.
Välkommen, Anders Eriksson, Exet.
Tack.
Du har varit med många gånger förut.
Ja, jag var ju demonproducent här på 80-talet bland annat.
Ja, i radions, Tyresö-radions början.
Ja, när vi satt uppe på Myggdalsvägen.
Ja, och ja. Då var du för Nyboda då, eller ja. Nyboda skola?
Ja, Radio Barnsjön och sånt där, allt ja. Möjligt.
Just det. Och sen har du och jag gjort många bra program.
Mm.
Och då har det handlat mest om växter.
Ja, och natur och miljö. Och...
Ja, så vi spelade bra musik också.
Ja.
Monica Zetterlund.
Mm.
Men varför ska du och jag prata radio? Det vill säga, vem var det vi hörde där i början?
Ja, det var ju Sven Jerring. Det är ju faktiskt precis 100 år sedan som de började sända radio i Stockholm.
Rundradio?
Ja.
Ja.
Och... Då var det ju så att du pratade tv-minnen kan man säga.
Ja.
Och då kom jag på att nej, men jag har ju en massa radiominnen.
Ja.
Och i och för sig tv-minnen. Men det, jag tänkte jag kan berätta lite radiominnen.
Ja, därför att när jag började jobba på SVT då var det fortfarande folk som sa jag jobbar ju på Sveriges Radio. Och då sa de nej, jag jobbar på Sveriges Television.
Ja.
Och så pratade jag om mina chefer för att jag tänkte att det är i alla fall någonting som folk har lite realism på. Men du har en historia bakom dig i familjen.
Mm.
Just med Sveriges Radio.
Ja, finns en liten koppling till den 1925. För att min morfar som kom från Ådalen, han var ju född 1879.
Oj.
Och han lyckades fixa en elingenjörsutbildning i Tyskland och England. För det fanns inte riktigt i Sverige där i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.
Men Ådalen var ju ingen rik bygd.
Nej, han var jättefattig. Och hans två äldre syskon dog av svält i Pörte.
Pörte, aha,
ja,
okej. Ja.
Men sen fick hans pappa jobb på fängelset och då fick de lite ekonomi och så kunde de... Ja, men han vandrade ner till en yrkesskola i Hälsingland och han var jättefattig egentligen också. Men ja, han hade väl läshuvud.
Ja, och det var väl så. Man ville iväg till någonting bättre.
Mm.
Bättre levnadsförhållanden.
Och så småningom kom han vandrade till Förenade Elektriska i Ludvika som sen blev ASEA, som blev ABB och nu är Hitachi Ludvikaverken.
Oj, 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 oj.
Ja.
Det här med starten på en radio,
ja.
Du som också är gammal NO-lärare,
ja.
På SVT och Sveriges Radio finns det en gång där nere med en gammal utställning där man ser hur det såg ut från början.
Ja. När... Då satt man med kristallmottagare och lurar.
Just det.
Och morfar som var elingenjör, han byggde sig en egen sån här liten mottagare och kunde höra på de här första sändningarna så småningom i Ludvika.
För man samlades runt sin radio. De få som hade en radio, då kunde man sätta sig och lyssna på.
Men var och en måste ha lurar då? För det fanns liksom ingen ordentlig högtalare.
Det
gick väl så småningom. Ja, det var väldigt komplicerat i början.
Det var high tech.
Ja. Ungefär som tv när det kom, men det tar vi inte.
Ja, det tar vi inte nu. Nej, nu ska vi prata radio. Ja. Vad hette det? Vi var lite, jag trodde att Jerring sa hela tiden...
Stockholm mot alla.
Stockholm,
Nej, men i början sa de tydligen Stockholms rundradio.
För det sändes liksom runt, för man förstod att det var liksom någon slags signal som snurrar runt.
Ja.
Runt några master.
Typ.
Ja. Det heter kringkastning i... Norge.
Eller hur? Ja visst. Och riksutvarbid eller någonting sånt där på Island.
Men
man kastar ut
det. Man kastar ut det, ja. Där började din morfar.
Ja.
Och din mamma då?
Ja men hon var ju en lite halv olycklig svensklärare på gymnasiet i Kiruna.
I Kiruna?
Ja.
Hur kom det sig att hon var inte hon också från Ångermanland?
Nej, hon var från Ludvika.
Hon var från Ludvika? Ja. Din morfar var Ådalen?
Ja. Hon träffade, eller rättare sagt, hon blev gravid med mig, så att säga.
Ja.
Och det var ju väl inte sådär. Men han jobbade så småningom på LKAB i Kiruna.
Det var ju bra. Ja. Var det bra betalt då? Det var det inte, va?
Och han var ju personalchef.
Ja, men då.
Vi fick dubbla mjölk... hämtare vid dörren varje morgon och två julgranar. Det var bara de höga cheferna som fick det.
Jag fick två julgranar, en in och en ute.
Nej, vi hade så stor lägenhet.
Jaha.
Ja. Vi bodde över hela postkontoret.
Du kommer ihåg det här, hur länge bodde du själv?
Men herregud, jag gick ju i skolan där.
Alltså det märks ju ingenting på dig, Anders.
Nej.
Har du någon mål därifrån?
Mm, om jag kommer dit så...
Kan du?
Kan jag prata på ett annat sätt.
Det kan det.
Det kommer liksom, jag är ofta där i Kiruna.
Du är det.
Leta blommor.
Leta blommor, ja. Och din mamma då?
Då var det så att pappa, som var lite sån här halvjournalist, de skulle starta en lokal radiosändning till något som heter Norrbottenskvarten.
Okej, vilket århundrade?
Nu snackar vi 1957-58.
Ja. Just det, det var precis, tv började 1956.
Ja, men inte där.
Nej, men alltså 56 var det ju.
Det fanns inte på
nej,
den tiden.
Men det var ju ändå, det var ju den tiden, nya tiden. Fortfarande radio som gällde.
Ja, och då skulle de utse ett lokalombud i Kiruna. Och då nappade pappa på det, men han hade inte tid med det. Så nej. Då fick mamma, som i alla möjliga sammanhang, ta över.
Täckte upp för farsan.
Exakt. Ja. Och på den vägen blev det liksom.
Så hon började med radio utan att kunna någonting om det?
Ja.
Hon var tillräckligt... Och det var inte så, för så var det, vet jag, på SVT. Att i början var det väldigt mycket lärare. Mm. För att man tänkte att... Man tänkte att radio och tv skulle vara liksom...
Ja, fostrande.
Fostrande utbildning. Ja. Så att väldigt mycket folkskollärare och sånt som... Man pratar ju också till folket på ett sånt där...
Det var jättemycket föreläsningar.
Föreläsningar, ja. Ja.
Jättespännande.
Ja, och det var ett sätt... Alla skulle få möjlighet att utbilda sig via radio och tv.
Jag hörde en föreläsning om Odin och Thor.
Ja, gjorde du?
Jag trodde det var jättegamla grejer.
Aha.
Men det var det inte, utan det var ju när kristendomen närmade sig så gällde det att hitta på någonting.
Ja, var det sådana grejer också?
Så Odin och Thor, det kom på 700-talet.
Jaha, just det.
Ja. Ja, i alla fall.
Ja. Så din mamma satt upp i Kiruna?
Ja, vi bodde där.
Ni bodde där?
Ja.
Och det blev en lokal radiostation där uppe då för Sveriges Radio?
Och då gällde det att hitta någonstans att spela in.
Ja.
Och då hittade de en liten lokal på Oddfellow-logen längst in i ett hörn.
Jaha, fanns det sån där uppe också?
Ja, det fanns mycket. Du vet, jättemånga rika tjänstemän som höll på med en massa konstigheter.
Ja.
Väldigt mycket fester. Oj, oj, oj. Så vi var ju stort sett, vi kände nästan bara vårt barn, vad heter det, hembiträde.
Jaha.
Barnflicka. Ja. Så hon började spela in och intervjua folk där. Och det hände en massa saker. Hon hade en tekniker som hette Westman.
Ja.
Som ibland när de presenterade den så trodde de att det var hennes festman. Ja. Och det kanske var också. Men det, ja. det gick vilt till. Och jag minns vi spelade in samer som körde vita renar och... Ibland så kom det folk
men
ner.
Men vadå, var det inte bara studieinspelningar? Kunde man även spela in på
nej, men
fältet?
Man hade en MyHack.
Aha.
En liten rullbandspelare.
Så man kunde, okej. Okay,
Ja.
Så radio var någonting du växte upp med? Alltså.
Ja. Mm. Och jag var ju hemmasittare som det heter nu för tiden.
Du gick inte till skolan?
Inte särskilt.
Varför inte då?
Ja, men de var dumma.
Ja, de var dumma.
Stockholmare, de ska ju stryk. Jag kom från Uppsala, men det var ingen kina. Så att jag satt hemma.
Ja.
Och då fick jag ju följa med då.
Så du lärde dig via radion?
Ja.
Fantastiskt.
Nej, men sen här har jag ju med mig lite uppsatser från... Jo, jag blev accepterad och hade det kul där.
Du hade kul där?
Och lekte väldigt mycket. Men jag fick också vara med på många spännande radiohändelser.
Mm.
Som när Hyland kom och skulle sända olika saker. Det fanns någonting där de skulle para ihop redan då, såna här män och kvinnor.
Men Hyland kom alltså upp till Kiruna?
Ja. Och då var det ju stort pådrag.
Och Hyland var jättegigant. Det måste alltså, nu låter vi som att alla vet vem Hyland är.
Lennart Hyland, han kom från Tranås. Och han var från början lite allmän reporter och sportreporter. Men sen började han göra underhållningsprogram.
Han gjorde de första stora underhållsprogrammen. Ja. Han satt där som en stor kateder och hade gäster. Varje lördag kväll ja, så nu, satt vi oss och tittade på honom sen.
Men innan dess var det ju Karusellen.
Just det,
Karusellen. I Karlaplansstudion.
Nu pratar du radio.
Ja.
Men alltså, det han blev mest känd för, det var att samla hela Sverige.
Hylands hörna. Ja.
Hylands hörna. Ja. Där Per Oskarsson här från Tyresö klädde av sig, gick bara kalsongerna och det blev en riktig folkstorm.
Hade lite sexualundervisning.
Ja, och då så att Tyresö sattes på kartan redan då.
Ja.
Ja. Okej, okay. Hyland kom alltså till Kiruna.
Ja, och jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette, men det var någon tandläkare som skulle träffa någon, de hittade någon, det är ju jättemycket sånt nu för tiden, sådana här parningsprogram. Och då, redan då fanns det sånt där. Och det skulle liksom ordnas en massa för honom och det var väldigt... Men ja, sånt där var det hela tiden.
Var han en diva redan då?
Ja.
Mm, för att han är ju... Du vet om att det finns en staty på Hyland.
Mm.
För att han är ju så stor, alltså rent tv-mässigt. Mm. Då satte de upp den statyn först vid ingången där jag jobbade på i tv-huset.
Mm.
Men då var det flera av den gamla personalen som blev så kränkta att se den här förövaren varje dag. Så de var tvungna att flytta Hyland ut i tv-husparken bakom en buske. För att inte de som hade blivit...
Gubbar bakom buskar.
Ja, förstår du.
Nej, men han var ju verkligen på alla tjejer.
Han var på allihopa. Ja. Och det var långt innan MeToo. När MeToo kom så ville man plocka bort honom.
Ja. Vet du, jag har sett honom naken.
Va?
Mm-hmm. För vi hade tennistid samtidigt.
I Stockholm?
I Kungliga hallen på lördagar. Han kom ut ur bastun, jag minns det mycket väl.
Ja.
Aha.
Han var en väldigt olycklig människa.
Jaha, kanske. Men på slutet tror jag att han... För jag träffade honom någon gång på någon fotbollsmatch. Han tinade upp några år innan han dog, tror jag.
Ja, kanske det var faktiskt.
Där kring 1990.
Ja. Ja, det var finns många historier i tv-huset om Lennart Hyland.
Oj, nu blev det riktigt sådär skvaller.
Ja, visst.
Nej, men det var ju mycket radio.
Ja.
Ingmar Johansson satt man uppe på natten och lyssnade och det var Sputnik som flög omkring. Och
ja, det var ju stora händelser.
Ja.
Alla lyssnade.
Ja. Det fanns bara en kanal.
Bara en kanal, ja. Så när man visste, klockan 18 eller 20...
Mm.
Och då var det inte så sent på kvällarna heller, va? För folk gick och la sig ganska tidigt. Ja. Det var även så, man hade ingenting, man stängde av radion ganska
och då
tidigt.
Hade vi ju en radiogrammofon, en sån stor möbel i vardagsrummet med stora högtalare.
Med en stor tratt?
Nej.
tänkte
Nej, nu var det sån LP-skivor.
Alltså, nu pratar vi, nu är vi inne i
50-talet.
Nu är moderna tider.
Jajamän.
Ja. Vilket år är du född?
50. Jag har en sån där trattgrammofon i förrådet, men det var ju innan.
Jag vet, tänkte bara att du... Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, och jag lekte ju sen flyttade vi ner till Stockholmstrakten, närmare bestämt Lidingö. Och mamma började ju jobba här då kunde hon ju inte vara lokalradiokvinna.
Nej.
Men hon hängde på radio och började på det som kallas för skolradion.
Men det var motsvarande UR.
Sen blev det ju det som skulle hamna här på radiovägen så småningom. Men
ja,
det är en annan historia.
Det är en annan historia. De skulle ut.
Personalen,
och personalen vägrar flytta hit.
Ja, det var mamma. Då var mamma där.
Just det. Mm. Och skol-tv.
Mm-hmm.
Var du med, för att jag är ju född 1957 och gick med 56-erna.
Mm.
Och de som då var just födda 1957 var i Tyresö. Då är precis när skol-tvn hade införts. Mm. Så att mina... Alltså klassen under, de fick hela tiden titta på tv på olika lektioner. För det var ju meningen att lärarna skulle slippa. Så det var väldigt mycket tv-undervisning.
På Nyboda skola hade vi en videobandspelare.
Ja.
Så att man kunde sända, och det gjorde vi också ibland, sända saker i alla klassrum samtidigt.
Ja, och det var liksom hela grejen var att det här nya tv-mediet, så skol-tv... Och man skulle inte ha så mycket böcker, det skulle liksom bli modernt.
Ja.
Och man skulle inte behöva räkna, vara mängdlärare. Jag var den sista på förskolan som fick den gamla sättet, det nya, kom med 57.
Och det fanns något som hette TRU ute i Stocksund. Ja. Men också tv och radio i undervisning.
Ja, men precis så. Och lärarna fick så, liksom, de fick pedagogiska grejer. Hur de först skulle kolla på tv och sen prata.
Ja.
Mm.
Just.
Skol-tv.
Vi använde ju den där. Vi hade ju alltså en videokamera, en digital kamera på Nyboda i början på 70-talet. Nej, ja. Det fanns, men när jag kom dit 75 så gjorde vi jätteroliga filmer med den.
Det var också tänkt på samma sätt,
ja,
eller hur?
Ja. 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 Och det fanns den här stora, det var ju sådana här entumsband.
Just det.
Som man kunde köra nere i en central studio kan man säga, på Nyboda.
Mm. Din mamma var med och drog igång skolradion. Eller hade den funnits ett tag?
Den hade ju funnits några år, skolradion. Jag har ett häfte här som jag hade själv i skolan våren 58.
Ja.
Men ja, och det var ju mycket sån här moraliska saker, troll som...
Men lyssnar ni på radio i skolan?
Ja, radio gjorde vi, men det kommer jag inte ihåg.
Jag tror inte vi gjorde det speciellt mycket. Nej. Vi hade bandspelare ibland, de slog på... Jag kommer bara ihåg att de slog på det på franska och engelska, på att säga.
Ja, det är möjligt.
Jag tror inte att vi... Däremot var det bildband.
Ah, ja.
Och de kom också från tror jag, Sveriges Radio, bildbanden, va?
Ja, det var ju många skrivrit och sådana gjorde bildband.
Ja.
Ja, men det var kul. Och då, när hon började jobba i Stockholm, det var alltså 1960, då satt skolradion i det som nu kallas för Skandiahuset på, vad heter det, Sveavägen.
Just det. Mm.
Så då fick man, och då fanns inte tunnelbanan ut mot Östermalm och där. Så då fick man, för att komma dit, så gick man genom den här tunneln, Brunkebergstunneln.
Ja.
För då hade vi spårvagn till Humlegården.
Från Lidingö?
Ja, Lidingöbanan. Lidingövagnen, sa vi. Jaha. Bruna tåg.
Jaha, hade ni.
Ja, och så gick man dit och så fick man sitta där. Och jag var ju med hela tiden och spelade in. Jag tror jag har varit med på typ 50 radioprogram där man faktiskt fick ett litet arvode.
Har du kvar dem? Har du kvar några av dem?
Ja, alltså jag har en del rullar i förråd, jag vet inte.
Men har du hört dig själv nu på sistone? Alltså, har du hört hur du lät som liten? Hur gammal var du då?
Ja, jag har haft sådana band, men jag hittar inte dem nu. Och då pratar jag extremt Kiruna-dialekt och sådär.
Gör du?
Ja, ja, ja. Det låter väldigt roligt. Men det var länge sedan jag hörde det där.
Ja, jag trodde du sparar på väldigt mycket.
Jo, tyvärr. Det är möjligt att det ligger i förrådet.
Mm.
Men sen i alla fall, så småningom så hamnar de skolradion i Philipshuset, hette det. Det är där nu TV4 är precis bredvid och det är någon förvaltningsrätt på Lidingövägen.
Det var innan man byggde TV-huset och radiohuset.
Radiohuset
fanns det då?
Fanns väl.
Aha, okay.
Men det var väl fullbokat med annat. Ja. Liksom. Så att de här, de satt... det fanns ju lite olika ställen. A1 om du kommer
ihåg. Ja, där borta vid, vad ska man säga, vid stadion.
Ja.
Mm. Det var dramaproduktionen på SVT som låg där. Mm.
Men det var ju lite gulligt för att folk hade ju inte bil på samma sätt riktigt.
Nej.
Utan då fanns det små minibussar som man åkte runt och så stod det små skyltar. Den här går till A1 och den går till RH.
Exakt
radiohus, så. Sådär liksom.
Ja, det var flera ställen man hade.
Ja, ja. Det var en liten tur där.
En intern buss hade vi.
Ja, lite som i Afrika. Och där i början så spelade de faktiskt in på Kungsgatan 8.
Ja, där låg ju en del av SVT från början.
Ja.
Ja.
Det stod Sveriges Radio på en jättestor skylt där utanför, neonskylt.
Och det var innan man hade fått ordning på TV-huset?
Ja, ja, ja.
Mm.
Och då hade de sådana stora kantiga mikrofoner med små hål på.
Ja.
Sådana här, som Sven Jerring körde barnens brevlåda på. Och där har jag spelat in.
Jaha!
Mm. Det minns jag mycket väl.
Har du foton från det?
Nej.
Alltså du, här kommer du till studion, vi måste ju få se Anders Eriksson med Jerring. Ja.
Ja, nej. Men i alla fall då så minns jag också att det fanns ett konditori alldeles nere på gatan där. Och då beställde de dit korgar med vinerbröd och pommack.
Aha.
Så då kom de upp med det i studion.
Vad fint. Ja. Och då, på den tiden var det öppna dörrar, ska man veta. Då gick det gå rakt in i tv-hus och radiohus. Det fanns inga lås.
Inga koder.
Inga koder och inga ABAB-vakter som det finns nu. Vet du om det? Det går inte att komma in.
Ja.
Man kan inte ens fika på radiohuset längre.
I den stora hallen?
Nej, nej, den är stängd. Det är... Oj. Beväpnade ABAB-vakter.
Oj.
Mm.
Ja.
Eller om det är något annat företag vet jag inte. Men nu har man fixat det så kallade skalskyddet.
Mm. Nej, men så jag var ju sån här riktig radiot, säger
man
ju.
Ja. Så att jag hade, radionörd.
Ja, så jag hade som en liten radio som såg ut som en rymdraket.
Jaha.
Och så satte man en nypa elementet och så hade man hörlurar och så kunde man vrida på den där lite grann. Så kunde man höra olika radioprogram när man låg i sängen.
Och man kunde alltså ändra kanaler, ja, och lyssna på Radio Luxemburg.
Ja, men det var ju sen.
Det var sen. Det här var, vilka kanaler fick man in då? För Sveriges Radio hade ju bara en.
Ja, det här var ju 1960 på Lidingö då.
Ja.
Och så småningom, jag vet inte exakt datumen där, men så småningom kom det ju flera kanaler. Och tv kom till Kiruna 62 och sånt där. Men,
aha, ja.
Men, och jag fick se mina första tv-sändningar där på Lidingö då.
Aha.
Ja, hos en granne.
Mm. Ja. Och det var egentligen, tvn kom igång 1956. Mm. Men det var egentligen 1958 som folk skaffade tv-apparater. Kom du ihåg varför? Vad var det som hände i Göteborg 1958?
Ah, fotboll.
VM i fotboll. Just. Vem var det som spelade?
Ja, Sverige var ju med, ja, och Brasilien i finalen.
Just precis. Ja. Var inte det? Hette inte han Pelé?
Jo, just det. Ja. 17 år.
Ja. Då var jag 2 år och, aha, låg i en bebegrej. Mina föräldrar sa att jag var med.
Där?
Ja, jag sov.
I Göteborg?
Ja, de åkte dit.
Oj, oj. Mm. Det var ju häftigt. Mm. Ja.
Fast jag var, eller 1,5 eller vad det var för någonting. Ja.
Ja. Mm. Och så småningom då blev det ju mer och mer inspelningar och kompisar hängde med och jag fick gå på skolradiokurser om hur man talar tydligt och jag fick läsa upp en massa och jag tipsade mamma om Beatles till exempel, så hon använde det tidigt.
Jaha!
Sådär liksom.
För du var tonåring då?
Ja.
Och det var väl så att det var viktigt att man pratade rikssvenska? Ja. Det fanns väl ingen Stockholm, det var Ekentugget. Nej. Fick man inte prata?
Nej, utan man skulle ju jobba bort skånska dialekter och sådär.
Ja. Och vilken dialekt, hade du då? Hade du Lidingö?
Ja, men jag fick ju stryk tills jag pratade rätt, naturligtvis.
Ja, så du gick över till Lidingö?
Ja,
nej.
Modifierad.
Ja. För det måste jag
vet
säga.
Vet du vad fåglarna säger när de flyger över Lidingö?
Ja, hit, ja, hit, hit. Ja. Och vet du vad, jag tänkte också, en smältdegel som Tyresö blev på 60-talet när alla kom från hela Sverige hit.
Och Finland.
Ja, och talade alla dessa dialekter. Ja. Jag tycker inte att jag har någon dialekt, därför att Tyresö...
Alltså de, lite förstås.
Nej, men jag visst, jo visst, men det vart ju ingen bollmåra dialekt. Utan vi, nej, fick ju någon jävla hopkok
men,
här
men
ute.
Men vet du något fantastiskt?
Nej.
I Fårdala, där jag bor i närheten av,
ja,
där har de börjat säga i,
nej,
ungdomarna. Jo.
Skojar du?
Nej.
Men annars så var det ju också så här att bodde man till exempel i Bagarmossen.
Ja, Bogis.
Ja, men de hade inte så stor inflyttning som vi hade.
Nej.
Så att på våran gård så var vi tvungna att, då började vi härma tv-programmen. Mm. Vet du vad det var så man skulle prata? Vi hade, ja, ju ingen sån här kod på hur man skulle låta i Bollmora. Men du lärde dig tala fint då på radion.
Det var mer att man skulle ut och slappna av i hakan. Och det var en sån här talpedagog.
Jaha, så liksom. Fick och sånt också.
Ja. Alltså som en skolradiokurs.
Mm. Men använder du det då?
Ja, det kan jag ju komma ihåg.
Aha, vad
det sitter liksom. Vi gjorde ju så himla många gånger. Så.
Ja, vad kul.
Mm. De första pengarna jag tjänade så småningom som brevbärare och sådär, de använde jag för att köpa en Tandberg-bandspelare.
Ja, det var fint.
Och då gjorde jag egna inspelningar, egna program. Och satt och redigerade just Radio Luxemburg-musik och sådär.
Du redigerade med en vanlig klippte du med banden eller hur du gjorde på?
Ja, lite, men det är så besvärligt.
Ja, för då tejpar man.
Ja.
Man klippte fysiska band och tejpade.
Ja.
Mm.
Lite så. Men framförallt bara...
Spela in olika delar.
Ja, en sak i taget.
Ja.
Ja, sen började det här skolradio bli inte lika hett. Men efter ett par år där i Stockholm så kom de på att vi skulle ju gå över till högertrafik.
Ja.
Och då blev mamma anställd på den avdelningen som skulle göra propaganda för trafiksäkerhet och... Alltså det fanns en särskild högertrafikgrupp som började jobba flera år innan,
ja,
3 september 67.
Men så var det också, alltså, det måste man ju fatta att det här var ju statlig radio, statlig television som var i allmänhetens tjänst.
Public
som det,
service.
Public service. Och det var ju meningen att man skulle vara duktig på allt sånt.
Ja.
Så att man skulle vara propagandacentralen att säga.
Ja, det,
tala om.
Det var bara
lära folk det här.
Så det blev en stor grupp som gjorde tv och radio inför omläggningen. Ja. Och hur man skulle förbereda sig på alla möjliga sätt.
Ja. Och det gick väl väldigt bra i Sverige, omläggningen. Alla lydde.
Och några dagar innan så stängdes ju trafiken av i Stockholm. Och det var ju väldigt ståhej. Och vi gymnasieelever som jag var då fick vita kraghandskar och koppel.
Aha.
Och fick ledigt i 2 veckor.
För leda alla...
Så var vi ute på stan och stoppade folk som körde på fel sida.
Aha.
Ja, så jag stod vid Riddarhustorget och då fick man välja pass. Så jag valde mellan 20 och 24.
Aha.
Så stod jag och en polis där och skötte trafikljusen vid Riddarhuset. Och han tyckte det gick så bra så han gick därifrån. Så jag fick sköta det där. Och det var någon jag fick stoppa som körde på fel sida.
Och du, var, hur gammal var du då?
17.
Ja, men då är du 16, nästan vuxen.
Ja, var kul.
Var du lång och ståtleven på den tiden?
Men nu kommer det bästa med högertrafikomläggningen. För klockan 5 på morgonen, om jag minns rätt, skulle det här ske.
Ja.
Och då fanns det en studio på riksdagshuset. Och vilka sitter där, tror du? För mamma var ju producent för det här.
Aha,
på radion.
Ja,
ja. Så hon var ju där. Och jag minns Pia Brandelius var en sån här nyhetskvinna där. Hon var där. Och henne var det ordning på. Sen var det en som jag inte kommer ihåg namnet. Det var tur, för han var jättefull.
Ja.
En känd tv-man där.
Ja, tur med.
Ja. Men vilka sitter där då och sköter trafikomläggningen? Ja, då sitter ju då Lars Sköld, högergeneralen, som sen blev chef för nya Trafiksäkerhetsverket.
Aha, okej.
Okay. Och säger, men där sitter Olof Palme.
Ja.
Ja.
För han var statsminister då, eller var han
69
eller var han explicit statsminister eller vet någonting.
Ja, man var ansvarig för trafiken.
Ja, men det var han hade ju en sån här underlig utbildning och trafik, heter inte det någonting sånt där underligt.
Möjligt.
Ja.
Mm.
Vi kanske ska slå upp det där, men okej.
Och i ett hörn sitter jag. Det var mäktigt.
Ja, det var det.
Mamma, hon var en sån där fixarmänniska.
Så du fick sitta där och titta på hur det gick till?
Inne i studion.
Ja,
i
fantastiskt. Ja.
Det var jättehäftigt.
Det får man inte göra idag, kan nej. Ingen får följa med någonstans.
Ja, nej, men det var jättekult. Ja, och sen blev det ju jättemycket inspelningar i Radiohuset då. Också. Riktiga studior.
Ja, och Radiohuset var ju ett fantastiskt stort hus egentligen. Med stora, fina studios.
Ja.
Är fortfarande det.
Ja, och vid den här ingångshallen finns ju de här stora publikstudiorna också.
Hangaren.
Ja.
Kallas det. Jag tror att de har byggt om allting nu.
Mm. Ja, och där i den där stora hangaren så var jag med och tittade när de startade TV2, heter det väl?
Ja.
Och när det kom färg-tv första gången.
Ja, det var också stort.
Så var det liksom ett stort ståhej där med en massa publik.
Just det.
Och en tv då som var placerad mitt. Som så här liksom.
Ja, för det här var ju, alltså det kan man inte förstå, vi som tar allting för givet. Och har vi några yngre lyssnare så undrar de ju vilka gamla stofiler vi är. Men fattar ni?
Ja.
Under de här sista 70 åren, eller 100 åren, har det hänt enorma teknikutvecklingar.
Mm.
Och det var den tidens high-tech.
Vet du något sjukt?
Nej.
Jag löser fortfarande jättemycket korsord.
Ja.
Och min farfar som var gammal banktjänsteman och lite sliten. Han löste också, det var ju han som lärde mig att lösa korsord.
Ja.
Och jag hade en tidning som hette Dennis.
Just det.
En serietidning.
Ja.
Och där fanns det ett korsord. Och han vann en gång där då. Och stod det en bild på min farfar i den här barntidningen då. Georg Eriksson i Uppsala har vunnit en tv.
Det var jättestort.
Det var helt sjukt.
Ja.
Så sen blev ju han fast där resten av sitt liv faktiskt vid den där tvn. Det här var ju början på 60-talet.
Ja, ja.
Och han dog där några år senare.
Oj, ja. Ja, men det här var ju stora grejer och valfriheten var inte så stor heller, ska man ju veta.
Nej.
Det fanns ju liksom, hur många radiokanaler fanns det i början där? Fanns det...
Ja, alltså när de
här... Det hette inte så, va? Utan det fanns en radiokanal och så fanns det väl väldigt mycket sån här som P2. Alltså
småningom kom ju P2.
Ja, fin musik.
Ja, men från början spelades ju musiken på den här rikskanalen också. Det var ju grammofonmusik före nyheterna där när man kom hem från jobbet. Och det slutade väl alltid med en militärmarsch, om jag minns rätt. Och sist på kvällen då sjöng de ju Du gamla, du fria då.
Ja, och hela den här liksom också, för jag kommer ihåg det här med armarna uppåt sträck, det var ju massa en jump. Hette inte han Uggla, han som
jo, den.
Han var major eller något sånt där.
Och han, under kriget.
Under krig, ja, men alltså det fanns kvar hela den här grejen att man skulle lära folk.
Och det hade vi ju sen då, träna med TV.
Träna med TV.
Och vem var med där, tror du?
Var du med där?
Nej, men min mamma.
Var hon? Var hon, hela... hon var en av tanterna?
Japp.
Och vad hette han? Som
Bengt Bedrup.
Bengt Bedrup, ja.
Och Folke Mossfeldt.
Just det.
Som var idrottskillen där då. Och Bedrup var ju lite tjock. Och radioreporter, sportreporter på TV då.
Och det roliga var att de var inte ens klädda på något mysigt sätt. Utan det var vanliga...
Nej, träningsoveraller.
Ja, visst. De såg ut som, så vilken tältplats som helst i Sverige.
Ja. Det var ju... Där har jag mycket minnen från det där. Ja. Och mamma, den gänget, det lades ju ner då någon gång på 80-talet eller inte vet jag.
Ja.
Sen kom ju Susanne Lanefelt med sina stretch-grejer.
Ja,
men det här, de fortsatte att träffas, det här träna med TV-gänget.
Jaha, de kände ända varandra.
Ända tills för, inte så många år sedan.
Nej.
Så de har fortsatt, och de har fått gå, komma ses i någon lokal där på TV-huset.
Ja.
Och äta lunch och sådär liksom.
Ja, och det har också varit så jättefint på TV-huset när jag jobbar där. Det är inte så det längre. Därför att man har ökat så kallad säkerheten. Då slipper man ta emot. Men pensionärsorganisationen, vilket är många, de har fått komma dit och äta och komma in.
Ja, Radions pensionärer. Det har varit jätte...
Det är jättestor... Ja, det heter RTPK, heter Radio och TVs pensionärsklubb.
Ja.
Och de har haft jättemycket verksamhet och har det fortfarande.
Ja.
Men får inte längre vara i TV och radiohuset.
För...
Mellan TV och radiohuset går en stor korridor, eller en kulvert.
Ja.
Och där har man fått ställa ut, där har det funnits de här gamla teknikerna som kunde alla de här maskinerna. Mm. De har haft en stor utställning där. Mm. Och det, nu tror jag man tagit bort allting sånt. För nu vill man inte ha en massa människor springande.
Ja, i alla fall då, om vi ska prata det sista med mamma där. Så efter högertrafiken så hamnade hon på kulturredaktionen. För hon hade ju pluggat konsthistoria och var duktig. Egentligen skulle hon ju bli konstnär.
Vad hette din mamma? Det har vi inte sagt.
Birgitta Tunnelli.
Birgitta Tunnelli?
Ja. När hon var gift med min pappa för länge sedan hette hon ju Eriksson som gjorde honom. Men nu har hon tagit sitt flicknamn tillbaka.
Aha. Mm. Och lever din mamma?
Ja, men mycket senil och på Lidingö. 95 år gammal.
95 år gammal, ja.
Men hon är glad.
Hon är glad.
Ja. Och förut lyssnade hon ju alltid på radio, men nu fattar hon inte.
Nej. Hon har tappat det.
Ja.
Ja. Men kan vi inte ta bara lite, nu har vi kört en halvtimme, bara lite grann det här med radions utveckling efter Sveriges Radios monopol.
Mm.
För att det var ju det som var fascinerande, att först började man ju sända olaglig radio i Sverige.
Ja, Radio Nord. Alltså de låg med en båt ute här i skärgården.
Ja, ja.
Och nu början på 60-talet får jag för mig att det här.
Just det. Och sen
Britt Wadner.
Ja, så kanske det var. Och då började man sända musik.
Eller ännu tidigare låg de i Öresund, utanför svenskt vatten. Och sen så, tror jag de kom upp i Stockholms skärgård.
Och det värsta var att det här var ju liksom omoralisk musik, jag bara säga. Men musik som ungdom, popmusik och sånt.
Det har ju alltid varit synden.
Ja, synden.
Swing var ju förfärligt. Ja, men alltså
man ville kontrollera vad människor lyssnade på. Och sen var det ju fascinerande att redan på 70-talet då började man ju diskutera att man skulle få göra det som sen blev närradio. Att vanliga föreningar, då började man ju reglera det här att vi måste på något sätt släppa radion fri. För annars så kommer det fler såna här olagliga radioverksamhet. Vi måste låta liksom...
Och då svarade ju också Sveriges Radio med P3.
Ja. Precis, men då ville man ju köra närradio.
Mm.
Så i Tyresö drog man igång 85, men det var redan på 70-talet man tog fram ett förslag.
Mm.
Och då kunde föreningar, alltså man tänkte att hela föreningslivet skulle, istället för att liksom de kommersiella skulle ta över alltihopa, för man var ju rädd för det, att det bara skulle bli folk som tjänar pengar. Och då var ju i Tyresö väldigt många föreningar som började sända 1985. Och de som fortsatte sen att sända och som är en stor del av närradion i Sverige. Gissa vilken föreningsverksamhet det är.
Nej, du får se.
Det är faktiskt de frireligiösa.
Jaha, ja, såklart. Ja. Det ser man ju också på den här öppna kanalen. Eller vad det
på TV. därför att det som hände med väldigt många religiösa, eller kyrkan, det var att de har ju äldre vad ska man säga, medlemmar, så slapp ju de att gå iväg till kyrkan om de inte kunde. Så att det var, de ville ju missionera. Ja. Så att fortfarande, så när, och jag går på ibland, eller ibland, inte, jag följer, vi har en närradios riksorganisation, och där är det fortfarande väldigt mycket religiösa kanaler och studentradio. Mm. För på väldigt många universitet och högskolor så sänder man egen radio. Och det var ju, nu ska man tala om, det här var de första 10 åren, 85-95. För vad var det som kom 94 som sabbade hela den här radion?
Ja, Carl Bildt, tänker jag.
Nej, men det kom ju internet.
Jaha.
Därför det var ganska jobbigt att sända radio. Det måste ju du ha märkt när du sen började sända där på 80-talet. Ja. Att det krävdes ju mycket energi att sända radio.
Ja, då men hade jag ju, och omgav jag mig med Stefan Rosengren och andra jätteduktiga tekniker.
Ja,
som men man, då var elever som skötte det där jobbiga.
Och Stefan Rosengren jobbar fortfarande kvar i kommunen som tekniker.
Eller hur, det är ju fantastiskt.
Ja. Så att väldigt många av dem startar med närradio. Ja. Och sen kom ju internet, och man nu kan ju sända på YouTube. Mm. Men fortfarande, vi har ju faktiskt en radiokanal som lever vidare. Mm. Och vad är vår unika grej, tror du, i Tyresö då? vad är det som gör, för att vi får fler och fler som lyssnar?
Oj. Ja, det är väl relevant.
Jag tror att det beror på att Tyresö är ändå en kommun med, många är det 50 000
här? Ja, ungefär.
Ja. 50 000 invånare i vanliga städer. De har egna tidningar, egen lokalradio.
Här är lite mitt i med lite några sidor.
Ja, och det blir ju det att vi ligger egentligen i vi har ju inte så mycket nyheter. Så att vi,
det är någon lite Facebookgrupp. Men,
ja, men alltså det är Facebook, sociala medier som fyller den funktionen i Tyresö. Så vi kan ju faktiskt här börja intervjua, eller börja, vi håller på att intervjua massa saker som händer i Tyresö. Ja. Så jag tror ju att det finns ett utrymme.
Ja, visst.
För att annars kan man ju lika gärna sända på YouTube. Eller sociala medier. Mm.
Men då måste man plocka fram någon dator eller sådär. Vi har ju radio överallt hela huset.
Liksom. Ja, exakt. Ja, men det är roligt. Jaha, så att nu...
men en grej måste jag bara...
Ja.
Hylandshörna.
Ja.
Det var ju helt galet. Det var på lördagkvällar om jag minns rätt.
Alla tittar på Hylandshörna.
Ja.
Under hela vår uppväxt.
Ja, och nu pratar jag tidigt 70-tal.
Ja.
Och jag jobbade med hemlösa.
Jaha.
Och klubben för bostadslösa män stängde egentligen klockan 22 på lördagkvällar. Då slängde vi ut folk i snön. Det här var mitt i vintern.
Oj.
Men, då jag och en kompis, vi sa, vi kan stanna med gubbarna och se på Hylandshörna tills det är slut.
Jaha.
Och sen slänga ut dem.
Jaha.
Och den jäkeln Hyland, han hade ju frikort på radiostationerna runt om i Sverige.
Aha.
Så de fick hålla igång. Då satte folk och körde radion tills han slutade någon gång vid 12:30.
Just
när
det,
han kände för det.
För det, han hade ingen sluttid.
Nej.
Nej.
Det var helt galet.
Ja.
Men det var ju fantastiskt. Och jag fick ju en väninna där som höll på att bli något.
Men det var ju också så, som det som man också inte har idag... Alla tittade på samma program.
Ja.
Så dagen därpå, eller på måndagen på jobbet, så pratade alla om det som pratades om på Hylandshörna. Mm. Så man hade en jättestor gemenskap kring... Nu finns det inte många sådana lägereldar i Sverige längre.
Nej.
Vi läser inte samma tidningar, vi tittar inte på samma program. Vi har inte ens sett samma filmer.
Folk försöker ibland kolla på julkalendern. Och
julkalendern är stort.
Det är några få sådana grejer.
Och julafton Kalanka.
Ja, men det...
Ja, men förstår. Ja. Då sitter 4 miljoner bänkade.
Jag har elever på gymnasiet som inte vet vem Kalanka är.
Ja, men förstår du. Ja,
hallå.
Ja, ja. Ja, men så här är det nu. Ja. Vi lever i ett annat...
Hur ska det gå?
Ja, hur ska det gå, Anders? Vet du vad? Det är fantastiskt att du kommer tillbaka hit och berättar. Jag ser att du har fullt med saker framför dig. Vi tar en foto på någonting av det här. För du har en gammal...
Ja, men jag ska göra reklam för senioruniversitetet. Det är ju inte något sån här jättekommersiellt.
Man får även göra reklam för kommersiella saker.
Ja, men de ska göra en radiohistorisk dag på biografen Sture den 14 april.
Ja.
Så gå in på senioruniversitetet. Kan man boka in, och då handlar det 3 föreläsningar. Sven Järring, Birgitta Boman och Ylva Mårtens, som en prisbelönt kvinna som har jobbat, som min mamma faktiskt raggade till radion.
Vad roligt!
Ja.
Ja.
Mm.
Vad kul! Ja. Och sen har du en gammal personalmatrikel, eller vad man kallar det för, där man ser allihopa, där din mamma finns med. Och vilka finns det på första sidan där som du visade mig alldeles för en stund
sedan? Radiochefen då heter Olof Rydbäck. Ja. Och sen kommer Sven Järring och en massa andra. Och här finns också på underhållningsavdelningen Tage Danielsson och Hasse Alfred.
Ja, de började där. Ja. Ja, fantastiskt. Ja. Ja, så att Sveriges Radio har varit en källa till många kreativa människor.
Ja.
Mm. Tack så mycket Anders Exet Eriksson för att du kom hit och berättade om radio när jag har suttit och pratat om tv. Mm. Och jag har ju 1000 synpunkter på allt sånt här, så att du får inte aldrig, på den här radion får man aldrig ha en monolog.
Nej. Det är väl trevligt.
Ja, vi har ett samtal. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren, jag lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.